sydväst 3, Kuggören syd 3. Brämen sydväst 6 och dålig sikt, Lunga syd 8, dålig sikt och regn, Skogsudde sydost 6, dålig sikt och regn, Järnesklubb sydost 8, Holmen syd 4, Bjureklubb sydost 6, Piterönskär sydost 4, Rödkallen sydost 8, Kemifyr sydost 11 och Storön sydost 8 meter per sekund. God morgon!
P1-morgon denna måndag är här. Mikael Kulle på plats i studion tillsammans med Ekots Per Edberg. Du, hur säger man att det är jämnt på polska?
Rosnowski bluffs.
Inte riktigt. Just Rovno. Ja, jag googlat mig till här.
Tack för det.
Berätta vad det handlar om.
Ja, det kommer förstås handla om det polska presidentvalet där det är mycket jämnt.
Och reaktioner därifrån och även Bryssel senare under timmen. Dessutom reportage om konsekvenserna när arbetet mot desinformation i Europa får minskat stöd. Nu visar klockan 6.
Och här är alltså morgonekot jämt in i det sista i det polska presidentvalet. Omfattande vanvård i flera år på kommunalt serviceboende i Göteborg, och idag väntar nya förhandlingar mellan Ryssland och Ukraina. Det är rubrikerna idag. Och vi ska börja i Polen alltså. 99% av rösterna i presidentvalet har räknats nu, och det ser ut som att den nationalkonservativa kandidaten Karol Nawrocki kommer att vinna.
När vallokalsundersökningen presenterades igår kväll jublades den på Rafał Trzaskowskis valvaka här i Warszawa. Undersökningen förespådde nämligen en hårfins tunn seger för Warszawas liberala borgmästare och kandidaten för Donald Tusks parti Medborgarplattformen. Och Trzaskowski utropade också sig själv till segrare. Men hans rival, det nationalkonservativa oppositionspartiet Lag- och rättvisas kandidat, Karol Nawrocki, sa på sin valvaka att han till slut skulle vinna.
Zwyciężymy i ocalimy Polskę. Nie pozwolimy na to, aby domknęła się władza Donalda Tuska.
Ja bym ono. I takt med att rösterna räknats under natten står det klart att Karol Nawrocki fick rätt. Med all sannolikhet blir den 42-årige historikern från Gdansk, som stöttas av Lag och rättvisa, Polens nästa president. Det här är ett svidande nederlag för premiärminister Donald Tusk och hans regering. Tusk kommer nu under resten av sin mandatperiod få otroligt svårt att genomföra de förändringar han lovat, som att reformera rättssystemet eller att liberalisera abortlagstiftningen. Den tillträdande presidenten lär blockera alla sådana förslag med sitt veto. David Rasmusson, Warszawa.
Minst 6 människor har skadats i ryska attacker mot storstaden Charkiv i Ukraina, uppger regionens guvernör. Stan har attackerats med både drönare och robotar enligt myndigheterna. Ukrainas flygvapen har också varnat för fler robotattacker i andra ukrainska regioner under natten. Idag väntas ännu en förhandlingsrunda mellan Ryssland och Ukraina. Det här mötet sker dagen efter Ukrainas omfattande attack mot flera ryska flygbaser.
Enligt president Volodymyr Zelensky var 117 drönare inblandade. Drönare som fraktades in i Ryssland dolda i trälådor. Ukrainska agenter fanns också på plats. Några hade till och med kontor nära ryska säkerhetstjänstens byggnad i en av städerna. Alla drönare avfyrades med fjärrkontroll från lastbilar när samtliga ukrainska agenter återvänt till Ukraina. De lastbilschaufförer som gripits i Ryssland var helt ovetande om vilken last de hade. Så trots att Kiev sagt att de inte tänkte närvara vid dagens möte i Istanbul om inte Moskva först skickade över sin kravlista för vapenvila och fred, så kommer ett starkt Ukraina ändå till Istanbul. För trots att det officiella Moskva bara sagt att några få stridsflygplan satts i brand, så ger ryska krigsbloggare en bild som rimmar mer med den ukrainska. Maria Persson Lövgren, Rysslands korrespondent.
Sverige nu. Brukare på ett kommunalt serviceboende för hjärnskadade i Göteborg blev vanvårdade i över 3 års tid, avslöjar P1-programmet Kaliber idag. Vanvården kunde fortsätta trots att cheferna på boendet fick ta emot hundratals rapporter om missförhållanden. En av dem som bodde där var Parkinson-sjuka Henrik.
Jag tänkte, vad fan är han någonstans? Hur förställde du dig? Människor som inte bryr sig.
Henrik flyttade till boendet på Hundraårsgatan i Göteborg när det öppnade 2021. Det är till för personer med förvärvad hjärnskada. Och Henrik, som har Parkinsons, behöver ofta hjälp att ta sina mediciner eller sköta sin hygien. Men när han larmade dök personalen sällan upp och han och hans grannar kunde få ligga i sin avföring i timmar.
För jävligt. Det ska ingen människa behöva göra. Det är inte värdigt i Sverige att göra på det viset.
Problemen på boendet blev tidigt kända av chefer. Avvikelserapporter strömmade in från anställda som reagerade på hur majoriteten av personalen behandlade de boende. I en avvikelse står:
morgonpersonal gick in till den boende och det var en chock att se henne ligga på kortsidan av sin säng i fosterställning. Det fanns urin i hela sängen. Inkontinensskyddet var blött och sönderrivet. Den boende jämrade sig i obehag.
På 3,5 år skrevs över 400 avvikelser om boendet och där bor bara 10 personer. Det är personal som gång på gång glömmer bort medicinering, inte går på larm. Boende får variga liggsår och blödande hudutslag på grund av bristande omsorg. Ovanpå det talade många anställda inte svenska med varandra, så de boende förstod ingenting. Till sist splittrade förvaltningen hela personalgruppen, 17 personer, på grund av osund arbetskultur med inofficiella ledare som inte ville utföra sina uppdrag. Men då hade vanvården pågått i 3,5 år. Verksamhetschefen Kristina Kostet säger att man under åren har gjort olika insatser.
Det är gjort åtskilliga åtgärder, men tyvärr måste jag säga då, vilket jag är väldigt ledsen för, att det har ju inte räckt till.
Det här har ju alltså varit i år efter år. Brukare har fått ligga i sin egen avföring. Man har inte svarat på larmen. Man har inte hjälpt brukare med någon träning. Det här är alltså strokepatienter som har varit i princip helt utan träning i 3 år. Du måste ju ha förstått detta.
Det är fruktansvärt. Men de fallen du nämner här, de har vi ju verkligen uppmärksammat och försökt åtgärda. Sen kan jag bara beklaga, för det är inte så här vi vill inom funktionsstöd att en verksamhet ska fungera.
Verksamhetschefen Kristina Kostet, reporter Ola Sandstig vid programmet Kaliber som sänds här i P1 efter Ekots 10-nyheter. Och det blir också mer om detta om en halvtimme ungefär i P1 morgon. Bostadsbolag som vill riva hus med tomma lägenheter får allt oftare nej från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Anledningen är att husen innehåller skyddsrum. Katrin Holgersson, som är vd på branschorganisationen Sveriges allmännytta, säger till Ekot att detta ställer till problem för bostadsbolagen. Kampen mot desinformation i Europa drabbas hårt nu när USA stoppat stödpengar till en mängd organisationer. Experter som Ekot talat med anser att försvarsförmågan försämras även i Sverige.
My job is also one of those that has been terminated. I'm currently still employed but in the process of being terminated and closing our office.
Han är amerikansk expert baserad i Europa och arbetar med att bekämpa olika ryska hybridhot som desinformation. Men han har förlorat arbetet, ska stänga kontoret och vill därför inte uppge sitt namn under processen. Det här kommer att stärka extrema krafter, säger han till Ekot. När USA avvecklar bistånd och stöd till kampen mot informationspåverkan och oberoende medier drabbar det ett mångårigt demokratiarbete i Östeuropa och Rysslands närområde. Nätverk har byggts upp under decennier. Experter beräknar för Ekot att flera tusen personer påverkas i Europa. Risken är att Ryssland och Kina utnyttjar tomrummet. Det prisbelönta internationella nätverket OCCRP med undersökande journalister som granskar ämnen som desinformation, organiserad brottslighet och valpåverkan har också förlorat amerikanskt stöd. Drew Sullivan är grundare av nätverket.
It's been really a disaster for media, especially non-profit investigative reporting organizations, which were getting a large amount of their funds from USAID and the US government.
Det är en katastrof för undersökande medieorganisationer, säger han till Ekot, och vinnare är
corrupt politicians, libertarian billionaires, you know, corrupt businesses. The people who benefit from things going to hell is organized crime.
Korrupta politiker, företag och vissa miljardärer. Också organiserad brottslighet tjänar på att allt går åt helvete, säger Drew Sullivan. Sebastian Bay, svensk expert inom hybridhot, beskriver tomrummet i Europa nu som oöverskådligt. Det påverkar svensk säkerhet, säger han.
Men det riskerar ju absolut att undergräva vår försvarsförmåga både i Europa och i Sverige. Och när den här typen av verksamhet avvecklas, ja, då blir vi ju svagare på att möta främmande makts påverkan här då.
Reporter Beatrice Jansson. Ett nystartat förband inom försvaret ska skydda samhällets viktiga digitala funktioner som till exempel banktjänster och eldistribution. Generalmajoren Johan Pekkari är chef för strategienheten vid försvarsstaben.
För det här förbandet då så fokuserar vi i ett första skede åtminstone på finanssektorn, energisektorn och telekommunikationssektorn. Det är grundläggande parametrar för funktionaliteten i samhället som inte bara vi har identifierat utan även inom NATO.
Sveriges första cyberförsvarsförband startades för 20 år sedan. Detta nya fjärde förband blir en ny del av cyberförsvarsdivisionen och kommer att specifikt inrikta sig på det som kallas Sveriges digitala infrastruktur. Alltså viktiga funktioner för att samhället ska fungera, funktioner som försvarsmakten också är beroende av. Förbandet sitter i Mälardalsområdet och följer den digitala världen noggrant i samarbete med civila experter. Målet är att försöka stoppa omfattande cyberangrepp som sannolikt styrs av främmande makt snarare än de från mindre hackargrupper.
De genomför cyberförsvarsoperationer i syfte då att försvara de här systemen. Det är uppsökande verksamhet i de olika systemen.
Försvaret letar nu personal till det nystartade förbandet som består av en blandning av civila cybersäkerhetsexperter och officerare med cyberförsvarsutbildning eller ledarskapskompetens. Johan Pekkari konstaterar att de är medvetna om att konkurrensen om personal i den här branschen är stor, men han räknar med att försvarsmaktens speciella förutsättningar och utvecklingsmöjligheter kan locka.
Vi har en uppgift som många lockas av, att vilja göra skillnad och bidra till något större. Det tror jag är en viktig del. Sen genomför vi verksamhet som man kanske inte genomför på alla andra ställen.
Försvarsminister Pål Jonsson välkomnar det nya förbandet.
Hoten, riskerna och sårbarheterna på cyberområdet har ökat. Vi ser allt fler länder som utvecklar allt mer kvalificerad förmåga. Vi ser också en ökad digitalisering i vårt samhälle som gör att vi är mer beroende av de här digitala lösningarna. Då behöver vi stärka cyberförsvaret och det här förbandet kommer att vara en viktig komponent i det arbetet.
Reporter Thomas Hedman. En stor polisinsats har pågått i Vasastan i centrala Stockholm under natten efter larm om en skottlossning i eller vid en port. Ingen människa har hittats skadad och ingen misstänkt har heller kunnat gripas så vitt bekant. Nästa ämne i Morgonekot är frågan om vården i Sverige ska förstatligas eller inte.
I utredningen om statlig vård som presenteras idag väntas partierna dra olika slutsatser kring om staten bör ta över ansvaret från regionerna eller inte. Det finns en tydlig majoritet mot ett förstatligande enligt vad Ekot erfar. Det var Kristdemokraterna som inom ramen för Tidöavtalet tog initiativ till den parlamentariska kommitté som med hjälp av flera experter studerat för- och nackdelar med ett helt eller delvis statligt huvudmannaskap för vården. Bland annat genom att följa upp erfarenheter från andra länder och ta lärdom av andra verksamheter som centraliserats i Sverige. Kristdemokraterna gick till val på att avskaffa regionernas ansvar för vården och förstatligandet har varit en hjärtefråga för partiet som hoppats på brett stöd i utredningen. Men Ekot erfar att partierna har gjort olika värderingar av de möjliga fördelar och nackdelar som ställs upp i utredningen och i grunden står fast vid sina tidigare positioner. Sex partier, oppositionspartierna, Moderaterna och Liberalerna, saknar bevis i utredningen för att det skulle bli bättre om staten tog över och pekar istället på stora risker. Medan Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna enligt uppgift tvärtom drar slutsatsen att ett förstatligande behövs. Enligt vad Ekot erfar är samtidigt kommittén enig om att staten borde ta ett ökat ansvar för flera frågor där det finns skillnader i landet idag. Men det ska inte handla om ett delvis statligt huvudmannaskap.
Tobias Sandblad. Under den här sändningens gång har rösterna i det polska presidentvalet hunnit räknas klart. Och det blev den nationalkonservativa kandidaten Karol Nawrocki som vann med nästan 51% av rösterna. Medan den EU-vänliga kandidaten Rafał Trzaskowski fick 49% av rösterna. Götaland och Svealand får fram på dagen växlande molnighet och efterhand lokala regnskurar, 13-19 grader. Södra Norrland, molnigt och tidvis regnskurar, 10-18 grader. Norra Norrland, regn som långsamt rör sig norrut i fjällen med inslag av snö, 5-10 grader i fjällen omkring noll. Och då var det din tur, Mikael.
Ja, och en måndag där P1-morgon om bara en stund kommer att koppla upp både Warszawa och Bryssel för reaktioner på detta polska presidentvalsresultat. Annars också om Ukrainas attack på ryska bombflygplan i helgen och så förslaget om att stoppa internationella adoptioner som kommer från den statliga utredaren. Vi har också en natt där vi har en svensk golfsuccé att prata om, Radiosportens Per Karl.
Så är det. Maja Stark vann i US Open och det är riktigt stort. Det har inte vunnits, den tävlingen har inte vunnits av någon svenska sedan 2006 när Annika Sörenstam vann den. Och de här stora fina tävlingarna, de kallas ju för majors, och en major överhuvudtaget har inte någon svenska vunnit sedan 2021 när Anna Nordqvist vann British Open. Så att absolut en riktig toppklass svensk golfframgång. Och så här sa Maja Stark själv på presskonferensen efter att tävlingen var avslutad.
I'm so happy. I didn't look at the leaderboards until I was on, I think, 17. And I wasn't as nervous as I thought that I would be, because it felt like I have somewhat control of my game and I kind of know what's going on.
Mm. Hon tittade inte på resultaten förrän hon kom fram till det 17:e hålet, det näst sista alltså. Hon var inte alls så nervös som hon trodde att hon skulle vara, utan kände att hon hade kontroll över spelet. Och så vann hon.
Stor framgång för Maja Stark alltså i natt. Vetenskapsradion också, Anna Elström. Då handlar det om tekniken bakom den nyligen uppmärksammade jättevargen.
Ja, det var ju med hjälp av en förlaga som levde för 10 000 år sedan som företaget Colossal lyckades ändra arvsmassan hos en vanlig varg till att bli mer lik en jättevarg. Och den här tekniken för att ändra nutida djurs arvsmassa med urtida djurs DNA som mall kan vara ett sätt att hindra arter från att dö ut. Det menar Colossals forskningschef som bland annat försöker återskapa den utdöda dronten i ny form.
Spännande. Kulturnytt också, Andres Krisa. Då är det Sudan som gäller.
Ja, precis. För tusentals kulturföremål har plundrats från museer i det krigshärjade Sudan enligt UNESCO. Och nu uppger FN-organet för oss på Kulturnytt att det förekommer illegal handel med landets kulturskatter. Det där ska vi få höra UNESCO berätta mer om under morgonen, Mikael.
Vi ska också få höra ekonominyheter under morgonen, Filip Ramqvist. Rivningar av hus.
Ja, precis. Vi har ju tidigare kunnat rapportera om att allt fler lägenheter står tomma. Och då är det svårt att få ihop ekonomin om man är ett bostadsbolag. Kanske man vill riva det här huset. Men bostadsbolagen får allt oftare nej eftersom de här husen innehåller skyddsrum.
Så då blir de kvar?
Ja, precis. MSB har antalet gånger som de ökar. De säger nej allt oftare helt enkelt. 2022 sa man ja till 50% av ansökningarna. Nu är det bara ner på 14%.
Mer om det i Ekonomiekot denna måndag när Marie Nilsson Boy och Ola Janåker Dunkers är producenter. Flera tusen personer i Europa påverkas när USA har stoppat pengar till arbetet mot desinformation och oberoende medier. Det här beräknar experter som Ekot pratat med och som varnar för att försvarsförmågan påverkas av det här, även i Sverige. Drew Sullivan leder prisbelönta OCCRP med grävande journalister som står bakom avslöjanden ihop med bland annat SVTs uppdraggranskning. Men nu kämpar organisationen för sin överlevnad.
It's been really a disaster for media, especially non-profit investigative reporting organizations, which were getting a large amount of their funds from USAID and the US government.
Det har verkligen blivit en katastrof för medier som fått en stor del stöd från USAs regering och biståndsmyndighet, enligt Drew Sullivan. Han är grundare av OCCRP, Organized Crime and Corruption Reporting Project, ett internationellt grävnätverk med undersökande och faktagranskande reportrar i olika länder i världen. De avslöjar bland annat desinformationskampanjer, korruption och organiserad brottslighet, publiceringar med stor uppmärksamhet internationellt. Men nu drabbas den och en mängd verksamheter i Europa efter USA:s drastiska nedskärningar.
You're seeing investigative reporting go down, you're seeing tool development, you're seeing training go down. You're seeing support from implementers, so experts that are brought in to help organizations, that's down.
Det här gör att journalisters grävande har minskat, liksom utvecklingen av dataverktyg och experters medverkan i olika sammanhang. Utbildningar läggs ner och universitet drabbas, beskriver Drew Sullivan och flera andra jag pratar med. Han ser en minskad förståelse för vad som händer i flera länders samhällsliv nu när journalistiken drabbats.
You're seeing an understanding of what's going on in many of the countries significantly decreased.
Länder i Östeuropa och i Rysslands närhet påverkas mest när en rad organisationer och olika program i Europa drastiskt förlorat stöd från USA. Rumänien, Albanien, Serbien, Cypern, Moldavien, Ukraina och Georgien är några av länderna som påverkas. Men hela Europa förlorar på det här, säger de jag intervjuar.
Everybody in Europe suffers. I mean, Europe is particularly in a situation where disinformation is being used quite heavily. In Romania, Italy, in France, in all these countries, there's incredible disinformation efforts underway to undermine those countries and the governments in those countries.
Drew Sullivan ger exempel på hur Frankrike, Italien och Rumänien är bland de länder som attackeras hårt med desinformation utifrån för att destabilisera regeringarna och skapa oreda. Vissa av de organisationerna som nu förlorar stöd från Trump-administrationen har grundats av republikanerna i USA för demokratiarbete. Det kan sitta både demokrater och republikaner i ledningar. USA:s regering betraktar kampen mot desinformation som attacker mot konservativa krafter och har riktat starka anklagelser mot olika organisationer. Nu märks trakasserier mot personer som jobbar för den här typen av organisationer i bland annat Östeuropa, där de attackeras med en sorts Trump-retorik enligt flera organisationer som drabbas. Och vinnare är
corrupt politicians, libertarian billionaires, corrupt businesses. There's an advantage everything going to hell. The people who benefit from things going to hell is organized crime.
Korrupta politiker och företag, liksom vissa miljardärer är vinnare. Organiserad brottslighet tjänar mest på att allt går åt helvete, säger Drew Sullivan. Även trollarméer kan utnyttja tomrummet, varnar flera organisationer och experter som Ekot talat med.
My job is also one of those that has been terminated. I'm currently still employed, but in the process of being terminated and closing our office.
En amerikansk expert baserad i Europa som arbetar med att bekämpa olika ryska hybridhot som desinformation beskriver att han har förlorat arbetet och ska stänga kontoret när stödet från USA dragits in. Därför vill han inte uppge sitt namn under processen. Det här kommer att stärka extrema krafter i Europa, framförallt i Östeuropa, säger han till Ekot. Europa borde ha satsat mer på kampen mot desinformation tidigare, anser han, och ser inte att den politiska viljan finns idag. Så det blir svårt att fylla glappet när USA skär ner, tror han.
Even before this, Europe should have been doing more and could have done more.
Sebastian Bay, svensk forskare inom hybridhot och valpåverkan som arbetar internationellt, märker på konferenser hur allt fler kollegor i Europa pratar om hur de lägger ner verksamheten. Han beskriver tomrummet i Europa när amerikanskt stöd dras in som oöverskådligt. Det påverkar svensk säkerhet, enligt Sebastian Bay.
Men det riskerar ju absolut att undergräva vår försvarsförmåga både i Europa och i Sverige. Och när den här typen av verksamhet avvecklas, ja, då blir vi ju svagare på att möta främmande makts påverkan här då.
Vad krävs av Europa nu då för att bemöta det här?
Europa måste börja med att försöka förstå vad är det vi har tappat för någonting. Vi måste kartlägga bortfallet. Vi måste utvärdera vad var det som var effektivt. Och vi måste gemensamt axla ett ansvar kring de här frågorna och säga okej, hur övertar vi det här och hur bygger vi vidare på det här och hur skapar vi motståndskraft brett?
Säger Sebastian Bay som forskar om hybridhot och valpåverkan sist i Beatrice Janssons reportage. Och nu då, tankar för dagen med professorn i global katastrofmedicin, Johan von Schreb.
En ung kvinna stannar mig på gatan och med förtvivlan i blicken säger hon: jag hörde dig om svälten i Gaza på tv. Hon skakar missmodigt på huvudet och med kramp i rösten fortsätter hon: jag vill inte besvära dig, men vet inte vad jag ska göra. Jag orkar inte höra mer om att barn svälter och sjukhus bombas. Det är så fruktansvärt. Vi lever i en orolig och oförutsägbar tid. En tid där mänskliga värden bombas sönder, invaderas och svälts ut. Det är lätt att känna vanmakt när moralens ledstång har blivit hal och principen om att inga principer gäller tagit över. Vi står där i stadens larm. Hon väntar på ett svar, något hoppfullt. Men jag är ingen präst, även om min pappa hävdade att jag skulle sluta som det. Jag tror inte på Gud och vet inget om att predika, har inga lösningar. Bara ett förhållningssätt jag utvecklat för att hantera lidandet och klara av att operera krigsskadade. Inte stänga av utan att ständigt våga blicka in i mänsklighetens mörka hjärta utan att väja och bli cynisk. Jag har fått syn på det inkompletta hos människan, men valt att inte bli besviken. En klarsyn som inte accepterar utan stämmer till handling. Det går alltid att göra något, sträcka ut en hand, komma samman, och det finns ett val. Ondskan är kollektiv medan godheten är individuell. Och när jag tvivlar tar jag hjälp. Jag glömmer aldrig den äldre kvinnans blick på Haiti. Dammet har knappt lagt sig efter jordbävningen som tagit hennes hus och familj. Svettindränkt lagar hon mat över öppen eld. Lågorna slickar den väldiga grytan som hon rör i med en skopa grövre än armen. Sen slevar hon upp till de lemlästade och också jag som är här för att plåstra sår bjuds in. Medan hon fyller fatet ser hon på mig. Skärpan i hennes blick är omtumlande. Den är samtidigt intensiv och blid. Som bestod den av nåd snarare än missmod. Som att hon insett en mening och funnit ett förhållningssätt till den ofattbara smärtan hon drabbats av. Förlusten av allt. Jag vet inte. Kanske är det bara min tolkning. Ett uppdiktat minne. Men det var inte ett offer jag mötte, och kraften i hennes blick har slagit följe. Åter på trottoaren i Stockholm där syrenerna blommar börjar jag förklara hur jag tänker och om att finna ett förhållningssätt och skapa moraliska luftfickor att andas i. Att generationer innan oss har klarat det med bevarat hopp som banat vägen för oss trots umbäranden. Sen säger jag avslutningsvis, det är bra att du blir upprörd. Det är mänskligt och du är inte ensam. Vi är en hel flock. En hord där ute som vägrar att nedslås. Vi måste bara komma samman, släppa förtvivlan och tillsammans stå upp för en anständig värld. Vi kan ta hjälp av Tage Danielsson som för 50 år sedan skrev om frustrationen över bristande illusioner på den tiden. Vi som satsat att leva i besvikelsens epok. Ja, vad gör vi nu? Vad ska vi tala på för språk? Ett sätt är att även om det blåser lite kallt, tro på det vi trodde på, trots allt.
Med tankar för dagen. Och Petmorgon, om en stund vad Polens vägval i presidentvalet betyder. Vi hör från Warszawa och Bryssel strax reaktioner där. Dessutom mer om vanvården på ett servicehem i Göteborg. Hur kunde det pågå så länge? Nyhetssammanfattning på ingång när klockan är 6:30. Per Edberg på Ekot ger oss det senaste.
Ja, i Polen vann alltså den konservativa kandidaten Karol Nawrocki presidentvalet. När alla röster nu räknats har Nawrocki fått knappt 51%. Det här valresultatet ses som ett bakslag för premiärminister Donald Tusk och hans regering som nu kommer få problem med att driva sin politik. Minst 6 personer har skadats i ryska attacker mot den ukrainska storstaden Charkiv under natten, uppger regionens guvernör. Det ukrainska flygvapnet har också varnat för attacker i flera ukrainska regioner under natten, däribland kring huvudstaden Kiev. Personer på ett kommunalt serviceboende för hjärnskadade i Göteborg blev vanvårdade i över 3 års tid, trots att det skrevs över 400 avvikelsrapporter, rapporterar programmet Kaliber. I de här rapporterna framkom bland annat hur boende tvingats ligga i sin egen avföring och personal som struntade i larm och nattpersonal som sov på sina arbetspass. En stor polisinsats har pågått i Vasastan i centrala Stockholm under natten efter larm om skottlossning i eller vid en port. Ingen människa har hittats skadad och ingen misstänkt har kunnat gripas. Ett nystartat förband inom försvaret ska skydda samhällets viktiga digitala funktioner som till exempel banktjänster, internet och eldistribution. Det här förbandet ska följa den digitala världen noggrant i samarbete med civila experter. Målet är att försöka stoppa omfattande cyberangrepp som styrs av främmande makt snarare än angrepp från mindre hackargrupper. Över till Ekonomiekot, Filip.
Bostadsbolag som vill riva ett hus får allt oftare nej eftersom de innehåller skyddsrum. För bostadsbolagen kan det här ställa till problem. Katrin Holgersson är vd på branschorganisationen Sveriges Allmännytta.
De har ju en extremt bekymmersam situation, för de har inga hyresgäster. De måste riva för att få upp ekonomin och så råkar det vara ett skyddsrum.
Tomma lägenheter som inte går att hyra ut har på kort tid blivit ett allt större problem för många bostadsbolag. Ekot rapporterar nyligen att ungefär 8000 lägenheter står tomma, en fördubbling på ett drygt år. Katrin Holgersson på Sveriges Allmännytta igen.
Men är det så att det inte finns tillräckligt många som vill bo där så att man har friställt det därför, då blir det ju ett tomt hus. Och det här kan ju leda till kåkstäder, otrygghet och ganska obehagliga bilder av de här stadsdelarna.
För att få riva ett skyddsrum krävs ett godkännande av MSB. Men sedan ett par år tillbaka har de blivit hårdare i sin bedömning. Anders Johannesson är skyddsrumsexpert på MSB.
Vi säger oftare nej nu, ja. Ja, det är svårare att komma igenom vårt nålsöga idag än vad det var för bara 10 år sedan. I och med att kriget i Ukraina utbröt och det blev ganska uppenbart om att vi har ett oroligt läge i Europa, så är vi ju än hårdare.
Och reporter var Erika Mortensson. Det har återigen blossat upp ett tullbråk mellan USA och Kina. USA anklagar Kina för att ha brutit mot överenskommelsen om att sänka tullarna i 90 dagar. Men enligt Peking är anklagelserna falska. I Asien är det neråt. Tokyo minus 1,4%, Hongkong minus 2,2%. Shanghai-börsen håller stängt idag. USA i fredags, Nasdaq minus 0,3%, Dow Jones plus 0,1%. Stockholmsbörsen förra veckan plus 1,1%. En dollar kostar 9,58 kronor, en euro 10,89.
Och efter de siffrorna ska vi höra om ett olöst mysterium bland Östersjöns stora rovdjursarter. Här är Anna Elström med Vetenskapsnyheter.
Ja, frågan är varför inte tumlarna återhämtar sig i Östersjön när andra stora rovdjur har gjort det. Det undrar toxikologen Anna Ros vid Naturhistoriska riksmuseet efter att ha jobbat med miljögifter och marina däggdjur i Östersjön under årtionden.
Det ser de ju på randen av sin utbredningsområde. Så det har kanske inte funnits jättemånga tumlar, men vi vet ju att det funnits väldigt mycket fler tumlar än vad det är idag. Och varför de inte återhämtas, vi kan bara spekulera i vad det kan vara.
Nej, det är lite av ett mysterium varför inte den lilla tandvalen tumlare återhämtar sig i Östersjön när andra större rovdjur har gjort det, som gråsäl, utter och havsörn till exempel. Det var i mitten av 1900-talet som många av Östersjöns marina däggdjur och rovfåglar led stor skada på grund av miljögifter som PCB och DDT när det kom ut i havet. Men miljön har förbättrats och många djur har återhämtat sig, men inte tumlarna. Det kan finnas många orsaker till det, säger Anna Ros, som att de fångas ofrivilligt i nät, buller, näringsbrist eller att de kanske är mer känsliga för nutida miljögifter som PFAS till exempel. Mer forskning behövs, säger Anna Ros, som oförtrutet jobbar vidare.
Så något skumt är det faktiskt. Nu kan vi, tror jag, inventeringar visa på att den fortsätter inte att minska i alla fall och kanske till och med stabiliseras eller en liten ökning i Östersjön, men... Mm. Det är väldigt förbluffande, för det är den enda arten som det går dåligt för.
Reporter här var Joakim Lindvall. Och mer om det här hör du om tumlarnas fascinerande liv alltså i Vetenskapsradion idag klockan 12.09. Eller redan nu i SR Play. Vi fortsätter inom ämnet hotade arter. För att försöka återskapa utdöda djurarter är ett sätt att hjälpa dagens utrotningshotade arter. Det menar Beth Shapiro, som är forskningschef på det amerikanska företaget Colossal. Det var de som nyss tog fram den uppmärksammade jättevargen.
These tools that we're developing on the path to a dodo and a mammoth and a thylacine and a direwolf have application to stopping other species from becoming extinct, and that's really what motivates me.
De verktyg vi utvecklar för att ta fram en ny dront, mammut, pungvarg och jättevarg kan också användas för att hindra andra arter från att dö ut. Det motiverar mig, säger Beth Shapiro på besök i Stockholm. Av de 4 utdöda djur hennes företag jobbar med så har de senast lyckats få en vanlig varg att bli mer lik en jättevarg utifrån en förlaga som levde för 10 000 år sedan. Med bevarat jättevargs DNA som mall har de ändrat i nutida vargars arvsmassa och fått fram 3 valpar med egenskaperna större storlek och ljusare päls. Fortfarande med 99,99% nutida varg-DNA, men de kallar dem ändå för jättevargar. Och en del av de gentekniska metoderna har de också använt för att klona rödvargar, en akut hotad nordamerikansk art.
We cloned them, creating red wolves with different red wolf genetic diversity.
I fångenskap bedrivs ett uppfödningsprogram för att bevara rödvargen. Och för att få in nya viktiga gener i avelsarbetet ville man ta med fler vilda rödvargar. Men för att inte utarma det vilda beståndet genom att fånga in vargar så klonade man dem istället och använde de klonade djuren med samma tekniker som för jättevargarna.
These are the same technologies of cell culture and cloning that we needed to bring about the direwolves.
Det sa evolutionsbiologen Beth Shapiro och reporter var Sara Sällström. Sist om att det inte bara är universitet i Sverige och Europa som vill locka till sig topptalanger när Trump-administrationen begränsar forskningen i USA. När Donald Trump nu vill minska Harvards möjligheter att anta utländska studenter öppnar asiatiska universitet för att anta internationella studenter från Harvard som påverkas av den amerikanska politiken. Det handlar bland annat om Hong Kong University of Science and Technology och Tokyos universitet, skriver Nikkei. Och nyhetssajten konstaterar att den amerikanska politiken kan orsaka stora störningar i flödet av talanger över världen. Under 2023-2024 var 70% av de utländska studenterna i USA från Asien. Och det var nyheterna från Vetenskapsradion. Vi är tillbaka igen om en knapp timme.
Gott så, P1-morgon fortsätter fram tills dess och vidare också. För en stund sen fick vi resultatet av det mycket jämna presidentvalet i Polen. Oppositionens kandidat, den nationalkonservative Karol Nawrocki, segrade med mycket liten marginal. I detta val som lär försvåra för Polens regering och påverka relationen till EU. Så vi tar och kopplar upp Warszawa först, vår korrespondent David Rasmusson. God morgon.
God morgon.
Rubrikerna, reaktionerna i Polen nu på morgonen med detta resultat, hur låter det?
Reaktionerna har inte kommit så många än, men det har ju nyss blivit konstaterat att det blir Nawrocki som tar hem segern med 50,9% av rösterna. Så att det har ju varit, som precis som man trodde, otroligt jämnt de här kandidaterna emellan. Jag var på Trzaskowskis valvaka igår och den vallokalsundersökning som publicerades klockan 9, det hade pekat ut honom som segrare med väldigt tunn marginal, och han utropade sig också själv som segrare igår kväll. Men nu under natten så har rösterna räknats och då är resultatet ett annat.
Och med det jämna resultatet går det att säga idag vad som kan ha avgjort allt detta?
Jättesvårt att säga, men många val i Polen har ju varit så här jämna. Det var ju nästan lika jämnt för 5 år sedan när Trzaskowski också förlorade den gången mot president Duda. Men det visar ju på hur splittrat och hur polariserat Polen faktiskt är. Det är nästan 50-50 rakt genom landet.
Och just den där splittringen, hur mycket handlar den om stad jämfört med land? Var i består den här splittringen?
Men det är väldigt mycket ett fenomen, stad och land. Här i Warszawa där jag sitter just nu, ja, men det är Trzaskowskis fäste. Han är ju borgmästare här i stan och här fick han ju höga siffror. Men ute på landet och framförallt i de östra delarna av Polen så är det betydligt mer konservativt ute på landsbygden. Och där har Nawrocki ett stort stöd. Sen kan jag tillägga att det är ju många unga som jag har pratat med som i första valomgången röstade långt, mer långt till höger eller mer långt till vänster, som är lite trötta på den här eviga kampen mellan de två sidorna och trötta på det här som har blivit ett mer eller mindre tvåpartisystem i Polen.
Vad röstade de på? Vet man det så här tidigt?
Ja, en hel del röstade ju på Sławomir Mentzen som är en högerradikal kandidat, och många röstade också på kandidaterna till vänster.
Men nu då med detta resultat i Polen, nationalkonservativa Nawrocki då som backas upp av oppositionen och tar hem det här med knapp marginal, vilka väntas bli de största konsekvenserna nu?
Det här är en svidande förlust för Donald Tusk och hans regering. Det här innebär att han kommer få hela sin mandatperiod som han har nu, kommer han ha en negativt inställd president i presidentpalatset som med sitt veto kan stoppa alla de reformer som Donald Tusk vill genomföra. Jag ska inte säga att det kommer att bli en totalt handlingsförlamad regering, för det blir det inte. Men många av de här stora reformerna när det gäller till exempel rättsväsendet eller att liberalisera abortlagstiftningen i Polen, ja, de kommer han helt enkelt inte kunna genomföra.
Samtidigt har ju presidenten även så här långt varit emot regeringen så att säga, så blir det så stor skillnad egentligen?
på ett sätt blir det inte den så jättestor skillnad. Men samtidigt så kommer det nu vara hela Tusks mandatperiod där han inte kan infria sina vallöften. Och Tusks regering har ju fått kritik här i Polen för att man inte har infriat många av de här vallöftena. Man säger då att man inte kan det. Det beror delvis på att man skulle förvänta sig ett veto från presidenten, men också på vissa inre splittringar i Tusks regeringskoalition.
Så långt från Warszawa. Vi tar och kopplar upp Bryssel också. Där finns vår korrespondent Andreas Liljeheden. God morgon till dig också.
God morgon.
Från EU-håll då, hur kan man tänkas reagera på det här valresultatet i Polen?
Ja, det har ju inte kommit några reaktioner här i Bryssel heller från, om vi tittar på EUs ledare i kommissionen, rådet, parlamentet och så vidare. Men de här ledarna brukar ju alltid gratulera den som vinner och prata om gott samarbete oavsett vem som vinner ett val i ett EU-land. Men även om de inte säger någonting utåt så är det ju ingen tvekan om vem de hade velat se som vinnare, och det var ju inte EU-skeptiska Nawrocki.
Och vad är det då man ser att det skulle kunna leda till det här resultatet?
Alltså det här var ju ett väldigt viktigt val, och vissa här i Bryssel har ju beskrivit presidentvalet i Polen som ännu viktigare än det tyska valet. För det har egentligen handlat om huruvida Polen ska ta ytterligare kliv mot ett mer EU-vänligt styre eller ha kvar en president som vill driva landet i en mer nationalistisk linje och driva en politik som på flera sätt går på tvärs då med EUs i flera frågor. Och som ni var inne på, även om presidenten i Polen kanske har en begränsad makt och det är regering och parlamentet som styr, så kan ju presidenten lägga in sitt veto, och där blir Nawrocki ett problem för premiärminister Donald Tusk, men också kan bli ett problem för EU, för att under de 8 åren när nationalkonservativa Lag och rättvisa styrde i Polen så genomförde de reformer som var olagliga enligt EUs institutioner och EUs domstol. Och det gällde ju framförallt då reformer som ledde till politisk styrning av landets domstolar. Och även om då premiärminister Donald Tusk säger rätt saker nu, så ska han också kunna göra rätt saker, rätta till de där reformerna som Lag och rättvisa genomdrev, så behöver han en likasinnad president. Och det fick han ju inte nu. Och vi har ju också sett hur den tidigare presidenten Duda, som också står nära Lag och rättvisa på samma sätt som Nawrocki gör, han har ju blockerat lagar, och det här kan ju Nawrocki då fortsätta med.
Är det några särskilda frågor då från EUs sida som du är inne på, om man tänker särskilt på till exempel Ukraina eller andra där man väntar sig en linje från Polen nu?
Nej, det handlar ju framförallt om det stora problemet som man har sett från EUs sida när det gäller bristande respekt för rättsstatens principer i Polen. Det har ju framförallt handlat om politisk styrning av landets domstolar och i viss mån också då HBTQI-frågor, där man tidigare pratat om att under Lag och rättvisa att man skulle ha HBTQI-fria zoner. Nu fick man ju inte det, men den typen av politik, det är ju det som man ser som då problemet här i Bryssel. Sen när det gäller Ukraina och satsningar på försvar, som är egentligen de stora frågorna just nu inom EU, ja, men där vill ju både Nawrocki och Trzaskowski se stora satsningar på försvar, så där blir ju inte någon större skillnad. Fortsatt stöd till Ukraina kan vi räkna med. Det som skiljer de båda presidentkandidaterna åt är ju att Nawrocki inte har sagt att han inte vill ge NATO-medlemskap till Ukraina, vilket Ukraina såklart vill ha för att skydda sig gentemot Ryssland, så det är ju en skillnad i så fall.
Andreas Liljeheden, vår Brysselkorrespondent, och David Rasmusson, korrespondent på plats i Warszawa, om detta valresultat i Polen där den nationalkonservativa oppositionskandidaten alltså segrade. Ett kommunalt serviceboende där personalen inte kom när boende larmade, där mediciner glömdes bort och där de intagna fick ligga i sin egen avföring. Så här var det i över 3 års tid på ett serviceboende i Göteborg, där rapporterar P1-programmet Kaliber idag. Ola Sandstig är reporter på programmet. God morgon.
God morgon.
Hur kunde det bli så här, kan man väl undra?
Ja, det gör man med all rätt. För det första så var ju det här då ett boende för människor med förvärvad hjärnskada, heter det. Alltså det är någon som har haft allvarlig stroke, Parkinsons sjukdom, en del har afasi, alltså kan inte kommunicera. Så de har haft väldigt stora behov. Och i början många i personalen, de saknade utbildning och erfarenhet. Men jag skulle säga att huvudproblemet här då, det var ett svagt ledarskap. med en chef som inte kunde sätta ner foten. Så att det bildades informella chefer och en grupp anställda då, som i princip tog över boendet. De gjorde upp egna regler och det fanns folk som helt enkelt rev sönder dokument och arbetsbeskrivningar som man skulle följa och slängde dem i papperskorgen. Och där fanns ju också då duktig och samvetsgrann personal, men de var helt enkelt för få för då rå på den här gruppen. Så sammantaget kan man säga svagt ledarskap, en oerhört osund arbetskultur där man då inte hade de boendes bästa för ögonen.
Och du har pratat runt lite grann. Har du något exempel på vad vi får höra från det här boendet?
Ja, det är, jag har intervjuat flera boende och de berättar ju då till exempel på natten att de kunde trycka på den här larmknappen som de har där de ska få hjälp. Men väldigt ofta så kom det inte någon. De kunde trycka och trycka men det hände ingenting trots att det då fanns personal. Och det kunde ju då ofta sluta med att de fick ligga med i sin egen avföring i sängen. Och dagpersonalen då berättar att när de kom på morgonen så var ofta sängarna blöta av urin. Ofta kalla så de förstod att de hade legat i flera timmar. Och den här gruppen anställda som skötte sig, de var ju helt förtvivlade för att det hjälpte inte att säga till sina kollegor. Det kunde till och med bli en hotfull stämning. Och de sa till chefen, de skrev till Ivo, men ingenting hände.
Och att det här pågår så lång tid då, att det inte kan sätta stopp för tidigare, vad berodde det på?
Det är just det som är så speciellt och märkligt i den här historien, för att alla missförhållanden var ju oerhört väl dokumenterade med 400 avvikelserapporter och säkert 10 stycken såna här Lex Sarah-rapporter. Men då oavsett att det fanns personal som inte gjorde sitt jobb så var det ju slutändan ett haveri på chefsnivå och man kan väl säga förvaltningens egen oförmåga att utreda händelser. För man behandlade ju alla avvikelser som enskilda händelser. Man såg inte den här systematiken i det hela. Och vad jag märkte fanns också en uppenbar ovilja att anmäla sig själva till IVO, Inspektionen för vård och omsorg. Om vi har då verksamhetschefen Kristina Kostet, hon menar att de har gjort en massa saker men att det inte har hjälpt. Jag tänkte att vi kunde ju lyssna på henne här.
Vi har haft handlingsplaner med hälso- och sjukvård, avvecklat platser i boendet för att ha färre hyresgäster, kompetensutvecklingsinsatser. Det är gjort åtskilliga åtgärder, men tyvärr måste jag säga då, vilket jag är väldigt ledsen för, att det har ju inte räckt till.
Ni säger att ni har vidtagit åtgärder hela tiden, det har varit olika åtgärdspaket i 3 år. Har ni inte någon gång stannat upp och tänkt så här, herregud, våra åtgärder är ju urusla, det händer ju ingenting?
Och det är ju därför vi hela tiden har prövat nya saker.
Och det här har ju alltså varit i år efter år. Brukare har fått ligga i sin egen avföring. Man har inte svarat på larmen. Man har inte hjälpt brukare med någon träning. Du måste ju ha förstått detta.
Mm. Det är fruktansvärt. Men de fallen du nämner här, de har vi ju verkligen uppmärksammat och försökt åtgärda. Sen kan jag bara beklaga, för det är inte så här vi vill inom funktionsstöd att en verksamhet ska fungera.
Verksamhetschefen Kristina Kostet, reporter Ola Sandstig. Vad gjorde man då för att till slut få ett stopp på det här?
Ja, det man gjorde det var att man splittrade hela personalgruppen. För att ledningen tyckte de kunde inte bevisa exakt vilka som misskötte sig. Så alla fick gå från just det här boendet. Men de flesta de jobbar ju kvar inom förvaltningen, fast inte just på det här boendet då. Och enhetschefen som stod närmast personalen, hon är idag tjänstledig.
Och framåt då, vad gör man från kommunens sida i Göteborg för att det här inte ska kunna hända igen på något annat serviceboende någonstans?
Ja, utöver att de just har bytt personal och enhetschef på de andra boenden, då säger de i förvaltningen att de ska hålla koll på de här personerna som har omplacerats så att de inte missköter sig igen. Och vad det gäller det här boendet, vilket kommer säkert påverka andra också, så har de då, säger de, gjort upp en tydlig handlingsplan som tar alla då tidigare brister i beaktning.
Det berättar Ola Sandstig som alltså är reporter på Kaliber som går att höra i sin helhet här i P1 efter 10 nyheterna. Detta program som alltså rapporterar om långvariga missförhållanden på ett kommunalt serviceboende i Göteborg. Annars just denna måndag morgon så hör vi en del om polska presidentvalet som vi var inne på för en stund sedan. Mer om det i Ekots nyheterna, klockan blir 7. Men också om nya samtal som väntar idag mellan Ryssland och Ukraina. Det har ju varit en omgång tidigare med försök att få till någon slags vapenvila. Det lyckades inte då. Men nu kommer alltså nya samtal att hållas. Vi återkommer till den saken både i nyheter och i programmet om en knapp timme. Närmast Andres Krisa och Kulturnytt, och då gäller det Sudan.
Tusentals kulturföremål har plundrats från museer i krigets Sudan enligt UNESCO. Och nu uppger FN-organet för kulturnytt att det förekommer illegal handel med landets kulturskatter. Krista Pickat är chef för avdelningen för kultur- och nödsituationer vid UNESCO.
Our office in Sudan actually collaborated with local stakeholders in Sudan to monitor also the social media, and we did see that there is trade going on.
Enligt Krista Pickat har FN fått rapporter om att det pågår olaglig handel av plundrade kulturskatter från ett svårt krigsargat Sudan. Utöver den svåra humanitära situationen med människor på flykt och svältkatastrof i landet så har viktiga kulturinstitutioner och kulturarv både plundrats och förstörts. Bara från landets fem största museer har de senaste åren plundrats närmare 5000 kulturföremål enligt UNESCO.
This is a country that is in a fragile state. That's why we should be very, very careful when we have reasons to believe that the artifacts on sales come from this country.
Reporter Mina Benaisa. Skådespelaren Monica Nielsen är död, det bekräftade hennes dotter för Expressen igår. Hon hade en lång rad roller på teater, film och tv, men är kanske mest känd för att ha spelat Bodil i tv-serien Varuhuset. Dessutom var hon sångerska och deltog bland annat i Melodifestivalen 1966 med låten En röd vals.
Röd var ton i min längtans ljuva vals.
Och 2006 så tilldelades hon en kunglig medalj för framstående konstnärliga insatser inom främst musik, scenisk framställning och litteratur. Monica Nielsen blev 87 år. Men nu, Mikael Kulle, fortsätter P1-morgon.
Med lite väder, en färsk prognos som levereras av Erik Höjgård Olsen på SMHI. God morgon.
God morgon Mikael. Ja, gårdagens frontsystem med regn och åskinslag kopplat till ett lågtryck på Norska havet rör sig idag bortåt nordost och följs av en högtrycksrygg som stabiliserar väderläget. I nordöstra Götaland och i sydöstra Svealand har vi under dagen risk för skogsbrand. Och prognosen gäller fram till imorgon bitti. Hela Götaland samt sydvästra och östra Svealand. På Gotland samt i ostligaste Svealand kan nattens regn ännu dröja sig kvar under morgonen. Men under dagen väntas allmänt sol och växlande molnighet. Främst i eftermiddag kan nya skurar förekomma i samband med molnen. Temperatur i eftermiddag 14-19 grader. I natt sen klart till halvklart och 5-10 grader. Sydvästlig vind med friska till i eftermiddag tillfälligt och lokalt hårda vindbyar. Nordvästra Svealand samt Gästrikland, Hälsingland, Härjedalen och Medelpad. Sol och växlande molnighet som från sena förmiddagen för med sig allt mer talrika skurar. Dagstemperatur 12-17 grader. I natt uppklarnande och 3-9 plusgrader, men i Härjedalen lokalt någon minusgrad. Sydvästlig vind med friska till i eftermiddag tillfälligt och lokalt hårda vindbyar. Så Jämtland och Ångermanland samt hela norra Norrland. Molnigt och regn, men regnområdet rör sig åt nordost och från förmiddagen övergår nu regnet söderifrån allt mer i regnskurar med stunder av uppehåll samt även en del eftermiddagssol. Dagstemperatur i den sydöstra delen 9-14 grader, i den nordvästra 3-8. I hög terräng lokalt någon minusgrad och där kan även inslag av snö förekomma i samband med regnet. I natt uppklarnande med allmänt 1-6 plusgrader och till det en ostlig vind som under dagen vrider till västlig. Så imorgon tisdag växer alltså en tillfällig högtrycksrygg in över landet från sydväst och med den stiger också temperaturen någon grad. På många håll väntas mest soligt väder, men under dagen bildas en del stackmoln i delar av Svealand och Norrland. Därmed mest uppehåll även om någon lokal skur kan förekomma. Natt mot onsdag letar sig sedan ett nytt omfattande lågtryck in över landet från sydväst. Med det följer nya perioder av moln och skurar som passerar åt nordost. Och natten till torsdag passerar kraftigare skurar över Östersjön och Baltikum. För Sveriges del är det då främst Gotland som skulle kunna beröras. I övrigt bjuder även torsdagen på växlande molnighet och mest lätta skurar. Och i samband med det här ostadiga vädret väntas både under onsdags- och torsdagsdygnen även en del blåst med friska till hårda sydvästliga vindbyar. På fredag kan sedan ett lågtryck med lite mer omfattande regn ta sig in i söder, men detaljerna kring detta är fortfarande osäkra. Framåt veckoskiftet sker sedan ytterligare ett lågtryck ut att ta sikte på landet, med exakt vilken bana det kommer ta är alltså ännu något osäkert. Så avslutar vi med temperaturuppgifter från klockan 6. Då hade Stockholm 13 grader, Göteborg och Malmö båda 12, Karlskrona, Kalmar och Visby alla 14. Jönköpings flygplats saknar uppgift, Norrköping 11, Karlstad 9, Gävle 13, Mora 11, Sundsvall 9, Östersund 7, Umeå, Vilhelmina och Luleå alla 8 och Kiruna 5 grader. Och nattens preliminärt lägsta temperatur i landet är Tarfala med 0,3 minusgrader. Jag är tillbaks 08.55. Nu åter till Mikael Kulle och P1 Morgon. God morgon.
Ja, så möts vi igen en måndag i juni. Där väntar nyheter här i radio, Per Edberg med senaste nytt.
Och förstås då om det polska presidentvalet. Det är ju färdigräknande.
Annat på gång in i programmet. Adoptionsstopp och en ursäkt från staten för oegentligheten när barn adopterats till Sverige. Vi ska höra mer om den statliga utredarens förslag om en kvart ungefär. Och senare också samtalen som väntar mellan Ryssland och Ukraina idag. Det finns de som pratat om en supermodell för vapenvila. Vi ska återkomma till det och de ukrainska attackerna mot ryska bombflyg i helgen. Välkomna och god morgon. Klockan är 7.
Det polska presidentvalet är färdigräknat och resultatet blev en kalldusch för regeringen. Omfattande vanvård i flera år på kommunalt serviceboende i Göteborg. Och idag väntar nya förhandlingar mellan Ryssland och Ukraina. Det är rubrikerna idag. Vi börjar med presidentvalet i Polen där det efter en dramatisk rösträkning nu alltså står klart att den nationalkonservativa kandidaten Karol Nawrocki vunnit. Något som kommer leda till problem för premiärminister Donald Tusk och hans regering.
När vallokalsundersökningen presenterades igår kväll så jublades det på Rafał Trzaskowskis valvaka här i Warszawa. Undersökningarna förespådde då nämligen en hårfins tunn seger för Warszawas liberala borgmästare och kandidaten för Donald Tusks parti Medborgarplattformen. Och Trzaskowski utropar också sig själv till segrare. Men hans rival, det nationalkonservativa oppositionspartiet Lag och rättvisas kandidat Karol Nawrocki, sa på sin valvaka att han till slut skulle vinna.
Zwyciężymy i ocalimy Polskę. Nie pozwolimy na to, aby domknęła się władza Donalda Tuska, aby monopol.
Och i takt med att rösterna räknats under natten så står det nu klart att Karol Nawrocki fick rätt. Den 42-årige historikern från Gdansk blir Polens nästa president. Det här är ett svidande nederlag för premiärminister Donald Tusk och hans regering. Tusk kommer nu under resten av sin mandatperiod att få otroligt svårt att genomföra de förändringar han lovat, som att reformera rättssystemet och att liberalisera abortlagstiftningen. Den tillträdande presidenten lär blockera alla sådana förslag med sitt veto. David Rasmusson, Warszawa.
Personer på ett kommunalt serviceboende för hjärnskadade i Göteborg har blivit vanvårdade i över 3 års tid, avslöjar P1-programmet Kaliber idag. Detta trots att det kom in flera hundra rapporter om missförhållanden. En av de som bodde där var Parkinson-sjuka Henrik.
Jag tänkte, vad fan är han någonstans? Hur ställer du dig? Människor som inte bryr sig.
Henrik flyttade till boendet på Hundraårsgatan i Göteborg när det öppnade 2021. Det är till för personer med förvärvad hjärnskada. Och Henrik, som har Parkinsons, behöver ofta hjälp att ta sina mediciner eller sköta sin hygien. Men när han larmade dök personalen sällan upp och hans grannar kunde få ligga i sin avföring i timmar.
För jävligt. Det ska ingen människa behöva göra. Det är inte värdigt med i Sverige att vi gör på det viset.
Problemen på boendet blev tidigt kända av chefer. Avvikelserapporter strömmade in från anställda som reagerade på hur majoriteten av personalen behandlade de boende. I en avvikelse står:
morgonpersonal gick in till den boende och det var en chock att se henne ligga på kortsidan av sin säng i fosterställning. Det fanns urin i hela sängen. Inkontinensskyddet var blött och sönderrivet. Den boende jämrade sig i obehag.
På 3,5 år skrevs över 400 avvikelser om boendet och där bor bara 10 personer. Det är personal som gång på gång glömmer bort medicinering, inte går på larm. Boende får variga liggsår och blödande hudutslag på grund av bristande omsorg. Ovanpå det talade många anställda inte svenska med varandra, så de boende förstod ingenting. Till sist splittrade förvaltningen hela personalgruppen, 17 personer, på grund av osund arbetskultur med inofficiella ledare som inte ville utföra sina uppdrag. Men då hade vanvården pågått i 3,5 år. Verksamhetschefen Kristina Kostet säger att man under åren har gjort olika insatser.
Det är gjort åtskilliga åtgärder, men tyvärr måste jag säga då, vilket jag är väldigt ledsen för, att det har ju inte räckt till.
Det här har ju alltså varit i år efter år. Brukare har fått ligga i sin egen avföring. Man har inte svarat på larmen. Man har inte hjälpt brukare med någon träning. Det här är alltså strokepatienter som har varit i princip helt utan träning i 3 år. Du måste ju ha förstått detta.
Det är fruktansvärt. Men de fallen du nämner här, de har vi ju verkligen uppmärksammat och försökt åtgärda. Sen kan jag bara beklaga, för det är inte så här vi vill inom funktionsstöd att en verksamhet ska fungera.
Verksamhetschefen Kristina Kostet, reporter Ola Sandstig vid programmet Kaliber som sänds här i P1 efter Ekots 10-nyheter idag. Sverige bör stoppa internationella adoptioner, skriver regeringens utredare Anna Singer på Dagens Nyheters debattsida. Enligt utredningen har det förekommit oegentligheter i samband med adoptioner och mänskliga rättigheter har kränkts. Utredningen lämnas över till regeringen idag. Kampen mot desinformation i Europa drabbas hårt nu när USA stoppat stödpengar till en mängd organisationer. Experter som Ekot har talat med anser att försvarsförmågan försämras av detta, och detta gäller även i Sverige.
My job is also one of those that has been terminated. I'm currently still employed but in the process of being terminated and closing our office.
Han är amerikansk expert baserad i Europa och arbetar med att bekämpa olika ryska hybridhot som desinformation. Men han har förlorat arbetet, ska stänga kontoret och vill därför inte uppge sitt namn under processen. Det här kommer att stärka extrema krafter, säger han till Ekot. När USA avvecklar bistånd och stöd till kampen mot informationspåverkan och oberoende medier drabbar det ett mångårigt demokratiarbete i Östeuropa och Rysslands närområde. Nätverk har byggts upp under decennier. Experter beräknar för Ekot att flera tusen personer påverkas i Europa. Risken är att Ryssland och Kina utnyttjar tomrummet. Det prisbelönta internationella nätverket OCCRP med undersökande journalister som granskar ämnen som desinformation, organiserad brottslighet och valpåverkan har också förlorat amerikanskt stöd. Drew Sullivan är grundare av nätverket.
It's been really a disaster for media, especially non-profit investigative reporting organizations, which were getting a large amount of their funds from USAID and the US government.
Det är en katastrof för undersökande medieorganisationer, säger han till Ekot, och vinnare är
corrupt politicians, libertarian billionaires, you know, corrupt businesses, the people who benefit from things going to hell is organized crime.
Korrupta politiker, företag och vissa miljardärer. Också organiserad brottslighet tjänar på att allt går åt helvete, säger Drew Sullivan. Sebastian Bay, svensk expert inom hybridhot, beskriver tomrummet i Europa nu som oöverskådligt. Det påverkar svensk säkerhet, säger han.
Men det riskerar ju absolut att undergräva vår försvarsförmåga både i Europa och i Sverige. Och när den här typen av verksamhet avvecklas, ja, då blir vi ju svagare på att möta främmande makts påverkan här då.
Reporter Beatrice Jansson. Ett nystartat förband inom försvaret ska skydda samhällets viktiga digitala funktioner. Till exempel banktjänster, internet och eldistribution. Johan Pekkari är chef för strategienheten vid försvarsstaben.
För det här förbandet då så fokuserar vi i ett första skede åtminstone på finanssektorn, energisektorn och telekommunikationssektorn. Det är grundläggande parametrar för funktionaliteten i samhället som inte bara vi har identifierat utan även inom NATO.
Sveriges första cyberförsvarsförband startades för 20 år sedan. Detta nya fjärde förband blir en ny del av cyberförsvarsdivisionen och kommer att specifikt inrikta sig på det som kallas Sveriges digitala infrastruktur. Alltså viktiga funktioner för att samhället ska fungera, funktioner som Försvarsmakten också är beroende av. Förbandet sitter i Mälardalsområdet och följer den digitala världen noggrant i samarbete med civila experter. Målet är att försöka stoppa omfattande cyberangrepp som sannolikt styrs av främmande makt snarare än de från mindre hackargrupper.
De genomför cyberförsvarsoperationer i syfte då att försvara de här systemen. Det är uppsökande verksamhet i de olika systemen.
Försvaret letar nu personal till det nystartade förbandet som består av en blandning av civila cybersäkerhetsexperter och officerare med cyberförsvarsutbildning eller ledarskapskompetens. Johan Pekkari konstaterar att de är medvetna om att konkurrensen om personal i den här branschen är stor, men han räknar med att Försvarsmaktens speciella förutsättningar och utvecklingsmöjligheter kan locka.
Vi har en uppgift som många lockas av, att vilja göra skillnad och bidra till något större. Det tror jag är en viktig del. Sen genomför vi verksamhet som man kanske inte genomför på alla andra ställen.
Försvarsminister Pål Jonsson välkomnar det nya förbandet.
Hoten, riskerna och sårbarheterna på cyberområdet har ökat.